Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig Thomas Werfman som är kyrkoherde.
Och som vanligt så har vi förstås en spaning.
Ja, men jag har en fråga till dig först.
Ja, det har.
Och här kommer den.
Bra.
Alltså, jag tror jag vet faktiskt hur du firar jul. Jag hade firat jul med dig och din familj.
Nej.
Men jag skulle tro att om jag klev in hos er så skulle jag nog veta hur jag skulle göra.
Ja, det
finns det
tror jag
tro
också.
Att det är liksom det jag skulle fatta. Ni gör
sannolikt
ungefär som vi gör.
Julklappar.
Jag skulle tro det. Ja, sådär som man gör.
Vi hade en riktig tomte förr
när barnen var små.
Ja.
Och allt det där. Vi kan det här. Men 13 jul, gör du något särskilt när det är 13 jul?
Nej, min son har ju namnsdag då förstås. Eftersom han heter Melchior.
Ja, vad heter han Melchior?
Nej, han heter Melchior.
Ja, men det kommer han Melchior.
En av de visar. Men vi gör nog inget speciellt.
Nej.
Det är så att man förbereder sig snart så är julen slut.
Jo.
Det är väl det man tänker på. Hur länge ska vi ha kvar julgrejerna och så?
Ja, det är en sån här sorg. Det är ungefär som 13 jul är som en småbåtshamn i mitten av september.
Mm.
Båtarna ligger där och det börjar bli kallt och fuktigt och ingen vill vara där. Man vet att de ska tas upp.
Men kan man inte göra något trevligt av det? Det är ju ändå en 13 dag.
Det är en stor helg. Det är ju det gamla.
Vi har ju konserter ibland i kyrkan.
Ja,
och gudstjänster. Fast ofta kommer det inte jättemycket folk på dem.
Det är som att luften...
Då har man ju varit på konserter.
Ja. Man har gjort allt ända sedan första advent.
Ja, men det är ju det här att vi tar ut julen i förskott.
Ja,
liksom.
Ja. Så 20 knut, det är ju ingenting.
Nej,
det är,
eftersom allt har förskjutits.
Allt är förskjutet.
Ja, men vad ska vi göra åt det då? Då måste vi se någon uppmuntran här. Vi kan ju inte sluta i moll.
Men man kan väl tänka sig att nästa gång man får anledning att fira 13 jul.
Man kan ju ha en sån julgransplundring. Fast det är för tidigt.
Det är 20 knut.
Ja, det är för tidigt. Man kan ju inte ha det på 13 jul.
Nej, men det är intressant att det blir så där. Och kanske att det får vara så.
Vi bär med oss. Det finns ju något vackert i en småbåtshamn i september.
Det är väldigt vemodigt och vackert.
Mm.
Och man nästan halkar lite på bryggan
ja,
för att det är blött. Och
finns något fint i det.
Allt är fuktigt och man inser att nu ska det upp. Det är så kort säsong.
Det är också en del av livet.
Vemod. 13-dagshelgen blir lite vemodig.
Ja, lite mysigt vemodig kanske.
Mysigt vemodig.
Jag måste få till något så här bra. Det behöver
jag
inte
märker.
Vara det.
Guld, rökelse och myrra.
Ja, det är ju ändå det.
Nej, det där har vi något att jobba
ja,
på.
Ja, vi fortsätter.
Ja, nu var det
spaning. Ja, jag tänkte att vi skulle prata om det här med genibegreppet.
Genibegreppet? Men vad
det
går
du att tänka på ibland.
Katarina, då har du träffat helt rätt.
Ja, jag menar
du talar
det.
Med ett nu.
Ja, jag menar det.
Så att det blir en intervju nu
ja,
alltså.
Ja,
nej. Nej, förlåt. Nu avbröt jag dig.
Nej, jag tänkte bara på att det håller på att ändras. Alltså, man har, från romantiken, det begreppet myntades på romantiken.
Mm.
På 1800-talet.
Mm.
Men på senare tid så har man ju börjat ifrågasätta det. Är det verkligen så att det finns såna här liksom, enskilda personer som är så annorlunda än alla andra? Så här Strindberg eller Einstein är ju en sån här som anses som ett geni liksom, på 1900-talet.
Ja.
Är det sant att det är så? Eller är det inte så att det alltid är fler runt omkring en sån person? Kan man vara det här ensamma geniet? Och så liksom också som lite grädde på moset så är ju ofta ett geni liksom någon som står lite utanför samhället, är lite galen. Det är ju inte Albert Einstein utan mera konstnärer.
Ja, fast Albert Einstein framställs också på bild som en.
Ja, alltså men lite med håret.
Håret på ända, det finns någon bild där han sticker ut tungan mot kameran.
Ja. Och det är också något väldigt så här manligt i det här.
Ja,
alltså feminister brukar ju kritisera det här begreppet. För det är ju inte så många kvinnor som anses som genier.
Finns det några som vi skulle använda det begreppet kring?
Ja, det är tveksamt.
Intressant, jag kommer inte på en enda
nej,
spontant.
Nej.
Genier är de här.
Ja, och samtidigt så gillar vi ju att se upp till folk. Alltså rockstjärnor kan ju vara någon form av det här också. Att man vill se upp till någon på det sättet och beundra någon som är annorlunda och lite utanför och upphöjd.
Men vad var kritiken mot genibegreppet?
Ja, men det stämmer inte. Man är aldrig den här ensamma personen.
Det är vormen för det ensamma geniet.
Ja, men precis. Det är ju ofta inte så. Jag lyssnade på en intervju med Ola Salo som var sångare i The Ark.
Just.
Och han är ju en lite sån kultfigur ju. Så här, han ser ju ut som en rockstjärna och beundrad. Och
själv på något sätt.
Ja, men karismatisk.
Agerar på det sättet.
Ja, mm. Och samtidigt så när jag hörde den intervju med honom så sa han så här att jag gjorde ju inte det där själv. Det var ju mitt gäng som gjorde det. Och sen så att vi slog just då, det var ju, dels var de ju duktiga förstås, men vi var ju rätt i tiden. Det var ju precis då det behövde komma, den typen av musik som de spelade i The Ark i början på 2000-talet.
Ja.
Så han liksom tonar ner sin egen geniroll i det här. Så. Och det tror jag är sant. Och så om man ser bakåt i tiden, så om man ser till exempel Luther som har varit i fokus det här året.
Men honom har vi väl aldrig kallat för ett geni?
Nej, men han, nej precis. Han var ju före genibegreppet.
Ja, är det inte så att de personer som, om de hade levt i slut på 1800-talet, kallas genier. De kallas inte det om de levde på 1500-talet.
Nej, det fanns ju inte. Oss. Nej, det fanns ju inte. Ja, men Leonardo da Vinci tydligen. När jag kollade
honom
på det här.
Säger man universal geni. Ja. Den äkta renässansmänniskan som kunde allt.
Mm, precis. Men han var ju inte heller ensam. Och så tänk, alltså, Luther hade ju ett gäng omkring sig. Han hade ju sin fru som backade upp honom något otroligt. Kata. Såg till att, hon kom upp, att han kom upp ur sängen på morgonen när han var deprimerad till och med.
Mm.
Och alla möjliga andra. Och sen så när jag satt och funderade på det här, satt jag hemma. Och då har vi en gammal målning på väggen i vårt vardagsrum. Och det är en sån här släkttavla som min man har ärvt av en konstnär som heter Murillo. Och det är ju inte han, för att han är jättekänd och då skulle det inte vi ha den på väggen för så mycket. Så rika är vi inte. Utan det här är ju hans då. Liksom
ni är ju
verkstad.
Inte rika därför att ni har den värdefulla tavlan på väggen. Om du säljer den blir ni rika.
Ja, jo. Fast då skulle vi nog ha sålt den kanske då.
Ja, förlåt. Jag är med.
Nej, det här är liksom en bild på den heliga familjen. Och det är jättevanligt att ha sådana i katolska familjer i Europa. Och det här var ju inte han som gjorde just den här tavlan. För det var ju hans liksom verkstad. Hans lärjungar. Och det hände ju efter honom. Men ändå så är det ju Murillo som är signaturen. Så. Och det var ju också innan genibegreppet. Då tänkte man ju mer att han tänkte inte att jag måste måla den här och signera med mitt namn. För att det var, man var ett gäng som gjorde det. Ett företag.
Mm.
Eller en familj. Eller så. Ja, så det, jag tycker det är genibegreppet är så tidsbundet. Och också innan, alltså det här som var innan, det var ju väldigt patriarkalt också. Så att det var ju inte så att det var mer jämlikt egentligen.
Nej, men samtidigt måste vi väl säga att en sån som Einstein ändå faktiskt i sin person och i sin egen rätt och gjorde någonting, ja, som var outstanding, som inte de här omkring hade gjort om inte han hade varit där.
Nej. Fast om han inte hade gjort det kanske någon annan hade gjort det, för det var rätt i tiden.
Ja, det är riktigt. Ingen kan ju bli liksom geni i en tid där ingen förstår vad man håller på med. En atomfysiker på medeltiden hade blivit bizarr.
Ja, och sen så bygger han ju på kunskap som finns.
Absolut.
Så han tar ju ett steg till liksom.
Men det är riktigt. Man måste ju leva i sin tid. Gör man ett konstverk som skulle vara långt före sin tid skulle ju nästan ingen förstå vad man såg.
Nej, men precis.
Ett musikstycke, ska man ha kört vanlig svensk popmusik på 1700-talet.
Men det går ju inte, för det fanns inte den tekniken.
Nej, men vi, allt annat lika man skulle göra det. Det är sannolikt så att de skulle inte uppfatta vad det var. De kanske inte ens skulle höra att det var musik.
Nej, man är ju ändå i ett sammanhang.
För man är i ett sammanhang. Man förstår ju saker utifrån vad saker man redan förstår. Man kan ju inte förstå. Det är som att säga, tänk en färg du aldrig har sett.
Nej, det går ju inte.
Det är ju fullkomligt omöjligt. Mm. Det går inte. Det kanske finns någon färg i universum som vi skulle kunna uppfatta som en ny färg. Men vi har ju inga begreppsramar för det. Men jag tänker mig att, nej, men vad är det problematiska med genibegreppet som gör att man måste problematisera det?
Ja, men dels att det är så ouppnåeligt, tänker jag. Alltså för mig så, om jag tänker till exempel att jag skulle skriva en bok, om jag då tänker, nej, men det går inte, för jag är ju inte Strindberg, jag är ju inget geni. Jag har ju inte de här extraordinära gåvorna. Det blir ju liksom att det är bara vissa som kan göra det, och gärna då bara män då som kan göra det.
Men, absolut.
Det, men jag tror inte det heller stämmer, för man kan ju lära sig så mycket.
Ja, men alltså, samtidigt blir väl det som ligger då i någon slags genibegrepp är ju också drivkraften att göra det.
Ja.
Det är både drivkraften att göra det och skaffa sig de erfarenheter som gör att man kan göra det. Alltså man kan ju tänka sig en person samtida med Strindberg som skulle kunna ha exakt samma begåvning för att skriva. Egentligen samma stilistiska förmåga, samma tekniska förmåga och på något sätt. Men som inte har drivkraften att göra det. Alltså att det blir inget av det. Jag vet nog personer som är ganska långt drivna på olika områden egentligen.
Har begåvning, så
har begåvning egentligen. Men, och skulle kanske i rätt sammanhang, men saknar, tänker jag, en inre drivkraft.
Ja, och sen tänker jag också, det som jag inte gillar med genibegreppet, det är den här, som jag tänker, det här ensamma geniet. Att man gör det ensamt, utan kontext. Alltså det blir ju inte sant. Man har ju alltid folk omkring en som backar upp en, och tillsammans så är det ju ofta den gruppen som gör någonting.
Ja, och det är riktigt. Men det tar ju inte ifrån att det ofta är en person som leder det hela.
Ja, som leder det hela, ja.
Napoleonkriget hade ju inte blivit av om inte Napoleon hade funnits. Troligen hade ju Frankrike hamnat i förödande krig med sin omvärld ändå. Därför att det var en sån tid och såna miljöer. Men Napoleon själv var ju sannolikt i sig någon som påverkade hur det gick och hur det blev.
Ja, han var ju en ledare.
Ja, och också hade inte just Napoleon Bonaparte klivit fram i det läge han gjorde och tajmat rätt.
Mm.
För det fanns säkert 10 till.
Ja.
Men nu i efterhand är det ändå han som gjorde det. Eller Strindberg.
Mm.
Eller Einstein.
Mm. Ja, fast man måste ju ändå på något sätt, alltså det som jag vänder mig lite mot, det är ju det här ens, alltså att man inte ser kontexten, att man inte är i ett sammanhang, alltså den här romantiken och den individualismen.
Jag är med på det, men jag tänker att det går inte helt att ta bort.
Nej, helt kan man ju inte.
Det är det jag kanske hör mig själv säga nu, att det är inte ett antingen eller.
Nej, precis.
Genibegreppet är ju lite larvigt, för det blir ju det ska vara en excentrisk människa också på något sätt.
Det, ja, det blir lite tillgjort.
Håret på ände och lite sannolikt också människor, om den som tillmäts vara geni får nog bete sig lite hur som helst.
Ja, det är inte ja, men Me Too till exempel.
Ja,
genier
får göra som de vill. Ja. Det är ju ingen hit.
Nej.
Man kan bete sig som folk för det.
Ja.
Fast man är begåvad.
Ja.
Men att helt säga att oavsett person så skulle det ändå hända för att det var rätt tid. Det tycker jag är ett knepigt begrepp om historien. För enskilda personer kommer påverka. Det går inte att göra vad som helst.
Ja, men det är klart att individer påverkar kollektivet.
Ja, och på något sätt hade det sannolikt kommit fram någon typ av rörelse som kommunismen utan om Karl Marx hade förolyckats strax innan han skrev det. Men det hade troligen tagit en annan vändning.
Absolut.
Det är väl det här som är knepigt.
Men då är det inte riktigt ett genibegrepp.
Nej, fast
tänker jag.
Jag tänker mig ändå att ibland händer det att någon människa kommer på det som ännu inte har funnits. Alltså gör det nya steget. Nästan all konst bygger på det vi redan har. Nästan all musik bygger på det vi redan har. Men någon gång händer det att någon har kraft, inspiration nog att göra det nya steget.
Var Jesus ett geni?
Nej.
Funderar jag på.
Intressant.
Det är svårt också eftersom det är ett 1800-talsbegrepp. Det är ju liksom att applicera någonting på.
Nej, det tror jag inte.
Varför inte då?
Därför att Jesus var genuin människa fullt ut, och då är man inget geni. Geni är liksom en slags, ska man vara ett geni får man nog välja bort en del saker i att vara människa.
Till exempel vad då?
Återhållsamhet, sannolikt eftertanke, sannolikt ett geni har en viss gränslöshet, och jag tänkte att Jesus hade en gränslöshet, men det var en gränslöshet innan han behärskade.
Ja.
Det var inte en gränslöshet som ledde honom in i saker bara.
Nej, men precis. Ett geni är ju oftast inte särskilt god kanske, eller.
Fast det är ju schablonen om det.
Ja,
det,
ja. Och sen jag vill ju också problematisera om det finns genier på det sättet egentligen. Överhuvudtaget.
Jag vill ju tro det tydligen.
Ja, du vill tro det. Det jag tycker lite olika där,
ja,
Thomas.
Ja, men det som stör mig i det är det där att det finns inga kvinnliga genier.
Nej.
Och det, då har jag att, då har du faktiskt en poäng.
Ja.
Det vill jag säga.
Och jag tror det att det är för att man blir uppbackad. Jag såg på
ja, men jag gillar de här genierna som Strindberg. Ja. Alltså, det är något med det där som ändå jag här.
Men du kan få gilla det ändå. Ja,
men han betedde sig jättejobbigt mot folk. Det är ju bara läs. Jag läste en del om Strindberg. Han var ju jättejobbig.
Ja.
Ja, ingen, jag tror ni
han hade olika faser.
Nej, men jag måste säga att när jag läser det här, det är något som roar mig. Och sen, men om inga kvinnor är genier. Är
de backar upp genin. Jag såg en dokumentärfilm igår om en jätteduktig country-sångare.
Ja.
Glenn Campbell. Har du talat om honom? Han var tydligen jätteduktig och han spelade gitarr superbra. Och han var med i så här, Beach Boys och alla musiker kände till honom. Och så var det dokumentär, det handlade om att han fick Alzheimers 2011. Han var över 70. Och så visade hur hans fru då totalt backade upp honom. Och det är ju jättefint, för så är det ju ofta för anhöriga när man lever med någon som har Alzheimer.
Oh.
Men hans fru och barn såg till att han kunde göra en turné fast han hade Alzheimer.
Det är ju strålande.
Det vart ju en del lite drastiska situationer i det där, kan man säga. Och en jättefin film verkligen. Men det var ju bara cred till den frun som fixade allt det där och stod där i bakgrunden. Och han fick vara geniet och han hade sina fans och sådär.
Men då säger vi så här att jag vill behålla genibegreppet, men jag vill se fler kvinnor som genier.
Ja, hur ska du göra för att fixa till det här då?
Jag återkommer.
Ja, vi tänker på den saken.
Jag har läst Norrköpings tidningar.
Mm.
Det händer att jag gör det. Typ varje dag.
Ja, det är bra.
Ja, och nu tänkte jag läste en sak där i den här morgonen och där står det att i Karl Johans park, nere, det är ju järnvägsparken i Norrköping, där var det en manifestation för tolerans och religionsfrihet som samlade alla politiska partier i kommunfullmäktige och flera religiösa samfund i stan.
Ja.
Ja. Det var intressant att läsa den här artikeln, för jag var själv med.
Ja,
ja
jag vet ju det.
Jag var med i
Jag vill inte spoila liksom.
Härligt
tänkte
att
om jag skulle så här, säga något.
Men... Nej, jag var med. Och det jag läser i den här artikeln och det jag var med om, jag blir lite brydd.
För jag har inte läst artikeln. Nej, vem hade skrivit artikeln?
Det har jag glömt.
Men det var mer en journalist som skrev.
Det var en artikel.
Det var inte någon
så
här
bilder och sådär.
Debattartikel.
Nej. Och det artikeln är uttryck för, och det jag delvis upplevde också, det var att det var för tolerans och religionsfrihet.
Mm. Visst, det var ju i samband med det här med mot synagogor,
ja,
i Sverige.
Ja, alltså det var
och
ju då
moské, att det varit mot moskébygget här, ja, i Norrköping, ja, också. För de två sakerna.
Precis, och främst var det nog att det vart nu, det handlade om att det var attackerna mot synagogan i Göteborg.
Mm.
Och också attacken mot en judisk fest i synagogan i Malmö.
Ja, ja. Det var händelsen.
Och det var ju kommunalrådet Reidar Svedal som samlade, Liberalerna i Norrköping var det stod bakom. Men samlade då från alla partier i kommunfullmäktige och religiösa samfund, och Svenska kyrkan var med genom att jag också var där och talade och sådär.
Mm.
Det märkliga med den här manifestationen var ju väldigt fint, tyckte jag, att alla var där och man sa, det vi sa var väl det man brukar säga. Det var kanske inte så mycket tryck, tyckte jag, på vad det är det man säger, för man kunde förvänta sig vad jag skulle säga. Men att vi gör det på samma plats samtidigt,
det är
ju det som blir det viktiga där. Vad var det en sa hade jag nog egentligen kunnat förutsatt sagt på något sätt.
Ja, men vi tycker väl, vi vill ju att leva tillsammans.
Vi vill leva tillsammans och ha ett gott liv tillsammans, och naturligtvis mot alla former av antisemitism, som i sig är fullkomligt förvånande att det kan finnas i ett modernt samhälle.
Ja,
det
verkligen.
Det är fullkomligt förvånande att det kan finnas, och på något sätt har det ju delvis att göra med konflikten i Mellanöstern som vi importerar genom att folk flyttar hit och tar med sig, konflikten uppstår här. Det finns då grupper som tar med sig antisemitism därför att det
Ja, och de människorna har ju inte den här liksom historien med andra världskriget som sin primärhistoria.
Nej, och det handlar, vi har. Nej. Och så blandar man ihop det med staten, ja, Israel och Israels man, politik. Alltså, och, men det finns också även ren antisemitism,
ja.
Alltså tankar om judar och det judiska.
Det har ju säkert funnits hela tiden.
Precis,
där också.
Och massa fullkomliga fantasier om ett judiskt världshälla. De här perverterade idéerna.
Mm, det är helt konstigt att det där överlever.
Ja, och det konstiga är ju också att det överlever i Sverige bland människor som kanske aldrig ens har träffat en människa med judisk bakgrund.
Nej, och också efter andra världskriget. Jag tänker att hela vi bearbetar andra världskriget fortfarande.
Ja.
Det, alltså,
det är alldeles uppenbart i populärkulturen.
Ja. Allt handlar ju om det. Det är ju referenserna.
Och det goda vore ju om det kraftiga, jag skulle säga i populärkulturen så mycket kring förintelsen och alla de händelser. Om det ledde till att antisemitism var helt uteslutet att ens...
Ja, det trodde jag.
Men så är det ju inte. Det är uppenbart i Göteborg och Malmö. Norrköping är väl relativt förskonat, vad jag förstår.
Ja.
Relativt förskonat. Nu är den judiska församlingen ganska... Den är ju inte ens en församling därför att det bor inte till många som kommer till gudstjänsten. Så att, men synagogan står där sedan 1850. Och som jag beskrev det igår, det är vår synagoga.
Mm.
Den tillhör Norrköping och den tillhör oss allihopa och historien och vårt liv här. Och det
ja, alltså Norrköping skulle ju inte alls vara samma utan den judiska gruppen här.
Nej. Men det som hände nu då när vi stod där och på något sätt kunde enas kring det här, för det här var ju alla rörande överens om, som annars hade man kanske inte kommit dit. Men det var ju ändå gott att se att alla partier står bakom en sån tanke. Det känns ändå gott att få säga det.
Mm.
Det är ju att vad som händer där är att det inte bara blir en manifestation för tolerans. För man börjar angripa varandra i situationen.
Mm.
En sak som händer är att Svenska kyrkan får sin släng av sleven därför att vi inte var för religionsfrihet på 1800-talet. Ja, okej. Okay. Det kunde jag ju på något sätt stå ut med. Det kan man ju möjligen säga.
Även om inte Svenska kyrkan fanns ju inte då.
Det var en statskyrka.
Det var en helt annan. Alla helt annan var en del av kyrkan.
Det var en helt annan tid. Ska man bedöma det? Varför människor åkte till Amerika var ju inte främst av religiösa skäl från Sverige. Mm. Det var ju för att det var fattigt.
Ja, och det var det som talet handlade om.
Ja, att det på något sätt
skulle... Man åkte till Amerika för att slippa undan
Svenska
kyrkan som förtryckte.
Och det fanns säkert en del frikyrkor som hade den bakgrunden, men det var nog inte huvuddraget. Hur som helst var det lite knepigt att höra i ett tal om religionsfrihet och för tolerans. Och behöva fronta och stå för vad möjligen hur det var på 1800-talet. Mm. Det är som att vi kan kunna gå på korståg och häxbränningar
också.
Ja.
Det är så en del som liksom tar upp det sådär. Att...
Och alldeles innan hade jag stått från Svenska kyrkan och sagt att vi är beredda att samverka med vem som helst som vill väl. Men hur som helst, det var det lilla. Sen kom frontalangreppet och då var det ju knepigheten som jag också hade tänkt på. Sverigedemokraterna var med och talade.
Mm.
Och det, för de ingår ju också i
kommunfullmäktige
och så. Och det var då en annan företrädare, som två stycken, som gick till hårt angrepp mot att de överhuvudtaget fick vara med i den manifestationen. Vad tänker du om vi börjar där? Det finns mycket att fundera på i den här. Vi har alltså manifestation, tolerans, religionsfrihet. Och alla som kommer dit säger sig vara för det. Och så plötsligt blir någon utpekad, du borde inte vara här.
Jag tänker att det hör inte hemma på den manifestationen.
Nej.
Det hör väl hemma... Om det är politiska partier som vill ha debatter, så då tar man väl det i de sammanhang. Det finns ju många sådana sammanhang där man diskuterar sådana frågor. Men just den kvällen igår handlar ju om hur vi jobbar ihop i Norrköping som människor.
Mm. Tyckte du då att det var rätt av Liberalerna att bjuda in också Sverigedemokraterna? För de har ju uttryckt sig i fullmäktige kring muslimer på ett sätt som nog kan betecknas som oanständigt.
Ja, vad ska man göra annars? Mm. Nu är det ju ändå, de sitter ju där och vi måste ju jobba ihop för Norrköping, tänker jag. Sen måste man ju diskutera förstås sakinnehållet i politiken, som jag tycker är jättekonstigt. Det här som de skulle ha om folkomröstning om en moské i Norrköping och förstöra alltihopa där. Det var ju jättekonstigt, men det hörde ju inte hemma där och då, igår kväll, när ni skulle... prata om hur lever vi tillsammans i Norrköping för att få ett bra samhälle.
Ja, precis. Och då när det kommer en sverigedemokratisk företrädare dit och faktiskt talar.
Då är de ju där.
Och det han sa, skulle jag, om jag minns rätt, då skulle vi ha filmat det och inte vetat att han var sverigedemokrat. Utan vad sa han under de 2 minuter han talade? Så tror jag inte vi skulle tänka att han hade några andra åsikter än att han talade om polarisering, att han själv var invandrare och hade kommit in i svenska samhället. Jag hörde inga signalord om något annat. Sen kan jag förstå att om man hade haft längre tid, en halvtimmes intervju, hade det säkert kommit fram andra saker. Men det intressanta för mig var att han står och säger det här. Och då måste jag, tänker jag, han på något sätt få stå för det efteråt. Han har stått där tillsammans med oss andra, hävdat att jag kan delta i det här och tycker det här. Jag tycker så att det var en intressant idé att han ville stå där och säga det här.
Och varför ville de andra var så polemiska. Varför ja, för ville de det?
Det bekymrade mig.
Svenska kyrkan var ju inte det till exempel.
Nej, det är absolut inte. Och plötsligt var det ju partipolitik av det. Så ganska kraftfull den här polemiken och polariseringen. Precis det vi egentligen talade emot, för alla av oss sa något annat. Vi behöver hitta varandra på ett högre plan, att vi är människor, som du sa, vi är människor tillsammans i den här stan. Det är klart att vi måste hitta samarbetsformer, även om vi i många sakfrågor tycker olika. Och om någon väljer att ställa sig där. Jag tror att, jag tänkt på det. Det kan hända, och det kanske låg någonting i det där talet mot dem. Att man menar på att vi normaliserar partiet. På det. Vi normaliserar vissa åsikter genom att man får vara med då i någon slags demokratiskt finrum.
Ja, men nu är de ju där.
De är där.
Och vi vill, det är liksom... Åsikter är ju, alltså det är ju jätteviktigt att man diskuterar, och nu är de ju med i debatten. Ett tag så var de ju att man inte pratade med Sverigedemokraterna.
Inte ens hälsade på
Nej,
dem.
Nej, precis. Nu är de ju med, och de är med i kommunfullmäktige, och man tar debatterna och sådär. Då är det ju så. Och den här kvällen igår handlade ju inte om partipolitik. Den handlade ju om hur lever vi tillsammans i Norrköping.
Ja, så att när jag gick dit var jag ganska glad. Jag var glad att ha blivit inbjuden att tala. Det ämne jag tänker avgörande viktigt. Hur förhåller vi oss till religionsfrihet i Norrköping och i Sverige och Norrköping. Så att jag var ju där ganska uppfylld. Och när jag börjar tala och se vilka som är där, vi går fram en och en och säger, det kändes gott. Det var en av, faktiskt på länge, bland det bättre jag fått vara med i. Tills det plötsligt vänder. Och blir något annat av det. Och då undrar jag,
Valåret har börjat,
men är det också en bild av att vi har ett samhälle som håller på att splittras mer och mer? Att det blir mer och mer polariserat, till och med när vi talar om det som är gott, klarar vi inte av det tillsammans utan att...
Eller är det en spricka mellan, alltså jag känner mer då att också att vi behöver vara fler som går in i politiken liksom.
Ja. Och,
alltså där känner jag att det blir en splittring. För jag tror att det var ju politiska partier som höll på så där mot varandra. Och de är så inne i sitt liksom. För att jag tänker om andra, ja men IFK Norrköping, om de hade varit där och talat, de hade väl sagt ja men ungefär det du hade sagt, att vi ska leva tillsammans. Ja, om Röda Korset hade varit där, de hade väl sagt det också. Alltså vi behöver väl också inte, om vi nu tycker att det blir väldigt pajkastning inom politiken, varför överlåter vi det då åt så få personer att vara där? I det politiska.
Ja, du tänker att om det kommer in fler från ännu mer olika håll, så kommer det här bli...
Tänk om alla var med och tog ansvar och engagerade sig i ett politiskt parti några år i sitt liv.
Det är en fantastisk idé.
Ja, för det blir bara färre och färre. Det är liksom som en egen liten del av samhället, de som är jobbar politiskt, och all heder åt dem. Men då blir man ju lite sekteristisk när ingen annan är med.
Ja,
liksom.
för det kunde jag ju känna när jag deltog i det här. Att plötsligt hamnade jag i en debatt som jag inte var med i.
Nej, men de håller på med sitt liksom.
De höll väldigt mycket på med sitt. Och när jag tänker efter kunde man höra en del andra inlägg att det fanns nyanser åt att framhäva sig själv på det sättet. Som jag inte tyckte att vi som var med från samfund gjorde på det sättet. Vi hade liksom ett annat ärende på något sätt. Det fanns en underton av något. Det kanske har med valår att göra. Men jag har varit väldigt bekymrad om vi inte kan ha en manifestation utan att stämpla mot varandra.
Ja.
Särskilt när det handlar om tolerans.
Ja, det blir ju som ett skämt liksom.
Men Katarina, då säger du att vi borde alla engagera oss i politiska partier.
Ja, det är ungefär som att man förr i tiden gjorde lumpen, så kanske man ska gå med i ett politiskt parti ett tag och vara med och driva demokratin.
Härligt, så att nästa gång vi talas vid vill jag höra vilket parti du valde.
Ja.
Vi får se vart vi hamnar i det.
Ja.
Ja, då säger vi tack för att du lyssnade och hör oss gärna igen. Om du nu funderar lite på vilket politiskt parti du vill gå med och vill få råd, får du gärna skriva till oss på vadtyckerkyrkan.svenskakyrkan.se. Vi hörs igen.